betydelse för internet. Det här ska i början vara en exponentiell utveckling av en kurva och sen ska det vara linjär. Ni får acceptera att jag säger att jag säger att en exponentiell här och linjär där, kom tror det, om det nu verkligen blev så mycket. Och varför ritar jag då denna? Det här har med vi har tid, du kan sätta här. Ja. Och det här är mängden, det är alltså användningen av information, vi skriver inte mängden. Det här har att göra med spridningen av vetenskapen. Det visar sig att tryckt information förvärr jämfört med muntlig information. Och den muntliga informationen, den spreds med en exponentiell utveckling mycket fort. Och det var inom de grupper av vetenskapssamhället som kommunicerade med varandra direkt. De kommunicerade på konferenser, symposier eller institutionsvis. Här skedde en snabb spridning inom en rätt liten grupp. Sen kom till andra som stod utanför den här closed circle spridningen att ske med hjälp av litteraturen, och då blev det en långsam linjär kurva. Den här typen av distributionsform tror jag också kommer att tillämpas på internet. Här tror jag vi har just den här exponentiella utvecklingen där den här individkommunikationen sker. När vi kommer till den organiserade så kommer vi få en långsammare och kanske just därför mer hanterbar spridningstakt, och följaktligen också kanske det lönar sig att lägga ner möda på att just organisera den där informationen. Detta är nu inte bevisat. Det där råder i den situation om man jämför vanlig vetenskaplig litteratur och dess spridning med det vanliga muntliga ordet. Om det sen gäller i nätverken, det kan ju någon ägna sig åt att ta reda på i framtiden. Om vi sedan bara uppehåller oss kort vid vad vi har då för databasutbud på den här medicinska informationscentralen, så har vi då de här 19 databaserna på vår egen maskin. Medline kommer då från National Library of Medicine, liksom AIDSline, som är en gratis databas där man har tagit ut ur Medline och andra informationskällor den väsentliga informationen om HIV, infektion och AIDS. Och den erbjuds nästan över hela världen idag kostnadsfritt för sökning. Sen så är det några databaser, Alconline är bland de svenska databaser, Drugline är också en svensk läkemedelsinformationsdatabas där man refererar till utförda läkemedelsprövningar, undersökningar på de olika kliniskt farmakologiska laboratorierna i Sverige av effekter på läkemedel som svar på direkta frågor från läkare. Och vi över då till vår gateway, så har vi då en hel uppsättning av databaser som i många av dem är inom det toxikologiska området. Hur ser då användningen ut då? Vem är det som använder de här tjänsterna? Sjukhusbiblioteken, alltså icke universitetsanslutna bibliotek, utan det är de vanliga lasarettens sjukhus utanför universitetsorterna som är de största användarna av det här systemet som vi använder, som vi tillhandahåller. Läkemedelsindustrin är en stor grupp, liksom universitetens kliniker. Och vid klinikerna är det nu då läkare och forskare själva, inte via bibliotekarier, som utför de här sökningarna. Går man till ett bibliotek så är det ju alltid naturligt att bibliotekarier kan klara bibliografiska databaser. Men med olika hjälpmedel som vi har satt i händerna på forskare och andra så kallade slutanvändare, så har det blivit en betydande omfattning på den sökning som de här, den här kategorin personer utför själva. Den prekliniska forskningen, det är alltså de institutioner som ligger före de kliniska stadierna i den medicinska utbildningen. Och sen har vi universitetsbibliotek och sen kommer det även vårdskolor och övriga universitetsinstitutioner som använder till det här systemet. Vår verksamhet, den har då varit avgiftsbelagd genom åren. Ända sedan Scannet kom till, då ansågs det att vi ändå hade en kommunikationsväg, ett möjlighet att erbjuda det här till rätt låga kostnader när det gäller kommunikation. Alltså skulle man då istället kunna ta en avgift för att man fick använda databaserna, tyckte Riksrevisionsverket. Och sedan dess så har vi alltså haft ett krav på kostnadstäckning för den här verksamheten, och den är avgiftsbelagd. Idag kan man säga att en normal sökning i Medline för en någorlunda slängd person kostar ungefär 35 kronor. Vi har hittills inte haft några grundavgifter eller någon annan avgift annat än för den information man tar ut. Bara när man alltså nyttjar systemet har man behövt betala. Det innebär inte att vi är utan konkurrens. Vi har, så länge vi har varit online och uppringbart och legat på datornäten, så har vi haft konkurrens från utländska databasvärdar. En sån här organisation som Medicinska informationscentral brukar benämnas databasvärd. Under senare tid så har ju CD-ROM-skivor eller CD-ROM-versioner av de flesta databaser blivit allt vanligare, och det har blivit en konkurrens mellan medierna, och ett tag så undrade man vad det här skulle ta vägen. Då kan man väl säga idag, när vi nu ser hur nätverken byggs ut, det har blivit en renässans i det vi klassiskt har kallat för online-aktiviteter till följd av det större intresset för näten, vilket i sin tur naturligtvis beror på att nätens kapacitet byggts ut i allt väsentligt, vilket underlättar den här typen av åtkomst förstås. Återigen blir det aktuellt för institutioner att fråga sig om man ska ha lokala installationer eller om man ska vända sig till databasvärdar. För att stimulera den användningen så har vi då börjat införa, för de som är intresserade, fast prisavtal, det vill säga vi tar ett enda pris av en institution och sen så är användningen obegränsad under ett år på alla de här databaserna vi erbjuder utom gatewayen, länken till Amerika. Och skälet till det är att vår partner i Amerika har en annan prissättning, vilket gör att vi inte kan ha ett fast pris. Vi har då ett, som många tycker, trögt system. Ett system som är beroende av att det ligger på IBM-dator och att det då inte har gått att förmedla på ett sådär vansinnigt enkelt sätt. Det är kommandostyrt och radorienterat, vilket ju måste te sig för Rydnet och Lysators publikum som något uråldrigt. Och strategin vid en sådan medlemssökning, kommandoorienterat system, går ju ut på att man hela tiden nästan snudd som på batch och satsvis bearbetningsmodell måste tänka igenom hela sin sökstrategi väldigt noga. Det blir inte associativt på rätt sätt under sökningens förlopp. Här visar vi nu att man ska klara ut vilka begrepp i sin sökfråga man vill använda sig av. Så ska man då söka antingen på ord i en titel eller söka använda den speciella vokabulär som används för att bygga upp och konstruera själva databasen. Och man kan göra kombinationer, och allt detta görs stegvis, rad för rad. Det system som vi i dagarna installerat har då
är då lagt på en Unix-dator istället och heter Ovid och kommer från ett företag som heter CD Plus. Där plötsligt så har man då en skärm från vilken man helt enkelt kan välja, i det här fallet med Unix så får man då slå en kommandotangent plus någon av de här bokstäverna för att kunna styra sin sökning. I en klientprodukt som vi ska få något senare under hösten så använder man sig av Windows, och då istället för kommandotangenter så kan man då trycka helt enkelt på knappar. Och när man kan trycka på knappar, då tror jag att jag har börjat nå läkarna. Att trycka på åter och görn, det är helt begripligt alltså. Här har man då hela sökningen framför sig. Nu börjar det bli lätt att använda det här. Och det här är alltså meningen att man ska kunna nyttja den här investeringen. Den här OVID-installationen är nu under resten av 94 bara användbar inom Karolinska institutet, för det avtalet är skrivet så, men det finns vissa öppningar till att även den tjänsten ska kunna nyttjas över sig synet för andra institutioner genom att man delar så att säga på den här investeringen. Det är en intressant utveckling, därför att även den här företaget CD Plus ligger på framkant när det gäller den medicinska databashanteringen. De har ytterligare 50 stora databaser på sin OVID-maskin som agerar som en databasvärd, vilken då den här blir en så att säga satellit till. Dessutom så har man ett 70-tal medicinska tidskrifter i full text, vilka också kommer att, om man inte vill ta fram dem, vilket har att göra med nätkapaciteten. Jag vet inte om ni skulle vilja få ut hela artiklar på skärmarna i Rydnet. Däremot så skulle man ju kunna gå in och göra en beställning och få den faxad till exempel och göra beställningen i realtid. Skälet varför man då skulle gå till en amerikansk eller organisation för att beställa de här tidskrifterna, det skulle vara det att en av de databaser som vi har på OVID-systemet heter Current Contents. En databas som uppdateras varje vecka och som ger information taget ur innehållsförteckningar, kan vi förkortat säga, av vetenskaplig litteratur. Man samarbetar med förlagen, man har information som är nästan tagen ur förlagets manus till motsvarande tidskriftshäfte. Varför information som återfinns vid en sökning via vårt OVID-system i Current Contents sannolikt refererar en artikel i ett häfte som inte finns på svenska bibliotek, då kan just fulltextsökning i Amerika eller beställning vara ett skäl varför man så att säga inte går över ån efter vatten, utan man går faktiskt efter vatten där det då råkar finnas. Allt detta beroende på om man är beredd att betala för en sån lag. Sannolikt kommer alla kopieringar vid varje tillfälle vara billigare i Sverige, så den som inte vill lägga ner de pengarna får väl vänta tills häften har kommit in till våra bibliotek. Men det kan alltså vara en tidsskillnad på några veckor i vissa fall, och ibland har man för bråttom och då skyr man inga medel. Vi ska egentligen dricka kaffe nu. Och jag tänkte bara avsluta med att se om jag kan hitta den bilden här. Det tror jag inte jag gör. Jag tror jag redan hade i andan om avslutat det hela. Då visar jag den här bilden. Det kan ju låta kanske lite befängt att så väldigt ensidigt uppehålla sig vid den bibliografiska informationen. Ni vet ju alla att medicinen, sjukvården, använder sig av datorer och nät. Det har ju funnits slutna, synkrona nät i svensk sjuk- och hälsovård så många, många år. Idag blir också användningen av informationssystemen och näten allt intensivare inom sjukvården. Journalsystem, datoriserade journalsystem, olika svenska sjukhus nästan tävlar om att utveckla dem för närvarande eller introducera dem. Den bibliografiska informationen, den som medicinska informationscentralen har varit så starkt knuten till, är ju bara en del utav den arsenal av elektroniska informationstjänster som står till vårdpersonalens disposition. Datornäten med sin utveckling gör att ett datornät här behöver inte vara ett sjukhus datornät, det kan ju vara ett helt lands datornät, och radiologisk information kan ju i vissa fall lyftas i framtiden från vilken ände av landet som helst. Ska inte trötta er mera, jag vill bara avsluta med att sjukvården och hälsovården och medicinen består av mer än bara bibliografisk information och bara medlar. Ska ni ha.
Gammal här och mot oss här, utan istället så är det en förhoppning att se att det finns människor som är äldre än 20 som också vet vad det här handlar om. Det är inte alltid man möter sådana. Och speciellt, det är spännande redan att vara inom Lysader här, för om man går igenom gamla protokoll så ser man att de hade idéer redan på början på 80-talet och nere på 70-talet och sådana tider. Och jag är född på 60-talet, jag börjar känna mig ensam här, för det kommer, vi såg det, det är bildat 73 och det kommer medlemmar nu som inte var födda då. Så att det känns alltid bra att veta att det finns en historia och som drivs fram här också. Och utbyggnad med 14 megabyte i veckan bibliografiska data.
Ja, för en databas.
För en databas. Det är inte lite.
Nej. Ja, jag är glad om jag kan imponera på teknikerna med åtminstone den numeriska siffran.
Tack så mycket. Ja, då är klockan 3 och jag tror att Magnus här har förberett någonting att fira.
Ja, bjud på lyssnarkontakten.
Var det här utanför?
Ja, och utanför och sen ut på gården.
Okej, vi ses vi här igen. Ungefär 20 över 5 här. Här i Linköping raderar vi inte tavlorna, utan när vi behöver en ny tavla så trycker vi bara upp den gamla så här. Upp bakom där. Och så kommer en ny ren tavla fram. Om det är någon som behöver den. Den tavlan vill visst inte gå så fort. Nej. Sådär. Ja. Om det är någon i publiken som vet med sig att han heter Jens Sander, får han gärna räcka upp handen. Nej. Ja, det kanske löser sig. Ja, vi har någon Sander också, men vi har nog ingen Jens Sander. Men ni kanske kan hålla den föreläsningen ihop då. För det som inte var här första timmen så heter jag alltså Lars Aronsson. En av de saker som jag har gjort inom Lysator heter Projekt Runeberg. Och detta är en direkt plagiering av någonting amerikanskt. Precis som allting som vi sysslar med. Det går ut på att man skapar elektronisk text. Man tar en vanlig bok och så skriver man av den. Och så får man en datafil. Och så kan man göra 10 kopior mycket billigare än det skulle gå att göra 10 kopior av boken medan den var på papper. Nu är det frågan om någon vill ha de där 10 kopiorna eller om man måste kasta bort dem direkt eller om det här är bra för någonting överhuvudtaget. Så mycket kan vi slås till att jag tjänar inga pengar på det här, men det har varit en skoj lärdom i alla fall. Under 1,5 år nu så har vi byggt upp ett arkiv på 50 titlar, nordisk litteratur. en del ofullständigt, en del fullständigt. Vi har lite allt möjligt. Lite biblar och lite dikter och lite romaner och lite roliga historier och lite sedelärande historier också faktiskt. Men 50 titlar. Innehållsförteckningen på detta, eller bibliografiska data, det är en fil som tar högst 2 sidor att skriva ut. Och när man då hör Göran Falkenberg på sista föreläsningen här berätta att de bygger ut sin bibliografiska databas med 14 megabyte i veckan. Det är bara bibliografiska data och vi har 13 megabyte texter totalt. På 1,5 år, då kan man förstå här att det finns andra dimensioner än frivilligvärldens kanske. Så jag undrar lite grann hur det här elektroniska texter, elektroniska böcker kan användas på lite större skala kanske. Eller överhuvudtaget saker som har med böcker och litteratur att göra. Och så snubblar jag på nätet över någonting som heter det elektroniska biblioteket. Och då tänkte jag, det här måste vi höra om mera på Rydnätdagen. Och därför så har vi tagit hit Stengrimur Jonsson, som är en skåning som talar isländska, från universitetsbiblioteket i Lund, till att tala om just detta. Välkommen fram.
Jo, mina damer och herrar, jag vill börja med att tacka för att få vara här idag. Det är alltid roligt att få vara där saker och ting händer. Det är också roligt att få höra att Island har en speciell anknytning till Lysator. Det visste jag inte, men alltid lär man sig något nytt så att man ska vara på rätt ställe på rätt tid. Och det tycker jag att vi är här nu. Jag ska berätta om det elektroniska biblioteket. Det är alltså inte det som är i Lund, utan det är, kan man kanske säga lite på det andra sättet, att det är det som det elektroniska bibliotek som vi i Lund håller på att skapa, något i den stilen. Innan jag börjar berätta om det elektroniska biblioteket, så är det kanske rätt att man tänker på vad det är nu, ett bibliotek. Och det är visserligen en himla massa böcker. Det är alltså texter, det är information i tryckt form. Men det är mer, det är ett antal olika system för att hantera textmängderna. Man vill välja texterna på ett vettigt sätt. Man måste registrera det som kommer in. Man måste katalogisera, systematisera. Man får även ha ett system för att låna ut böcker. Det finns något utlåningssystem. Det finns låneregler. Det elektroniska biblioteket är precis motsvarande. Det är dock inte något tryckta böcker, utan det är texter i elektronisk form. Det är information. Det är ett system för att strukturera det hela. Det är viktigt att man hittar den information som man söker. Och det finns även motsvarande till låneregler. När man hittar det i elektroniska biblioteket som man vill ha, så kan man ta hem materialet antingen med mail eller FTP. Och sen är det också det som gäller både det traditionella biblioteket och det elektroniska biblioteket, att det finns då personal för att göra allt som behövs göras. Och det är väldigt mycket faktiskt. I Lund så började det hela för 2,5 år sedan. Vi är inte så gamla som alla de andra som har varit här tidigare. Men då var det så att då träffades då 3 människor. En som kunde teknik, en som kunde systematik och en som kunde administration och ekonomi och sånt. Det var de tre personerna. Anders Ardö, som är teknologidoktor, var vid den tidpunkten högskolelektor vid institutionen för datorteknik vid Lunds tekniska högskola. Traugott Koch är dokumentalist i medicin. Han är en av de som har sökt i MIKs databaser, alla de massorna som finns där. Och bibliotekarie vid UB2. Och så är det Tove Persson som är chef för UB2, Lunds universitets huvudbibliotek för teknik, naturvetenskap och medicin. De skisserade ett projekt som de sökte pengar till och satte igång på våren 1992. Det är så hemmasidan i det elektroniska biblioteket om man går in via Mosaik. Längst ner står det så de tre huvudmålsättningar som projektet innebar. Det var att vara en intelligent gateway till elektroniska informationsresurser på internet. Nummer två, att bjuda på ett lokalt tillgängligt och presenterat bestånd av elektroniska dokument, och att göra användarvänliga verktyg tillgängliga samt svara för utbildning och rådgivning. För att uppnå det första målet, som intelligent gateway, så la man upp ett menybaserat, väl strukturerat gopher system och jag tror att ni vet allihopa vad det är, så att jag ska inte behöva gå in på några detaljer, men gå för att på nätet har de alltså blir, de växer alltså oerhört fort, och det är alltså den det som faktiskt växer snabbast på internet. Det finns tre sådana i Lund, på universitetsbiblioteket, på datacentralen, och sen har studenterna även sin egen. Så att jag vet inte hur många gofrar kan finnas i Sverige. Men det var då alltså meningen att med gofrarna ska skapa en intelligent gateway till de tjänster som finns på nätet. Och där ser man då så delvis att man kan koppla upp sig till diverse bibliotekssystem som finns på internet utan att man behöver känna till adresser. Man kan koppla upp sig till mycket annat. Man kan koppla upp sig till exempel till Runeberg-projektet här om man behöver någon svensk text. Tyvärr är det ett antal frågor som är olösta när det gäller copyright. Så att de fulltexter som finns på nätet brukar väl vara så att det är minst 50 år sedan författaren dog. Det finns motsvarande amerikanska projekt förstås. Ett som heter Gutenberg-projektet. För att uppnå det andra målet så har man bland annat gjort ett antal Waze-databaser. Och jag tror att ni vet också vad Waze är, så att jag går inte in på några detaljer där, men de är även tillgängliga via så Gophern, om man loggar in sig som Gopher-klient. Det finns även andra databaser som har gjorts i Lund som inte är Waze. En som är, jag tycker att det är alltid rolig, det är då alltså en fulltext av en diktsuit av Lundapoeten Per Svensson. Diktsviten heter Den blå rosens namn och trycktes 1993 av ett litet lundaföretag. Vi har alltså skrivit ett avtal både med författaren och utgivaren för att testa hur det är att ha detta på nätet. Förutom den tryckta versionen så finns även opublicerad tysk översättning på nätet. Och det måste vara spännande för en svensk poet att jämföra så en tryckt diktsamling i mycket begränsad upplaga med potentiella 10 miljoner läsare på internet. Och det är faktiskt så att det är rätt många som har tittat i den, även från Amerika och Latinamerika. Vilka det är, det vet vi inte, men det är någon. Det tredje målet, så när det gäller då, så verktyg och utbildning, det har man då försökt uppnå dels med att så lägga verktyg i det elektroniska biblioteket som så Veronica och Jughead och annat i den stil. Sen finns det väldigt mycket alltså information, det är publicerat information av typ alltså how to email guide, how to FTP guide, how to telnet guide, svar på diverse så frequently asked questions och så vidare. Om vi nu tittar närmare på Race databaserna som är publicerade vid universitetsbiblioteket. Då ser det ut så här. Och där ser vi att det finns lite olika saker. Om vi tittar närmare så småningom på miljöinformationen och på miscellaneous, så diverse saker som finns där också. Miljö är då ett ämne som hör till UB2 och är även ett sånt ämne som är lite svårt att hantera, för det bedrivs då miljöforskning överallt mer eller mindre vid universitetet. Och då har vi gjort så att vi har satt igång ett projekt med att försöka ta reda på vad som sker inom miljödisciplinen vid universitetet. Vi har lagt en del diskussionslistor så att de som inte orkar abonnera på en konferens, de kan ta sig in där och titta. De som inte har en e-mailadress kan också titta vad som man diskuterar internationellt. Vi har även, så på punkten 4 har vi då gjort download från vårt lokala datorsystem, Lolita, och gjort till alltså en Waze databas så att vi kan alltså söka all miljölitteratur som finns i biblioteket tillsammans med andra Waze databaser. Och den som finns då på punkten 3 är då databas om den så forskning som pågår inom miljöämnet, och det är då samma bild, men här ska jag så söka, här kan jag söka i fritext helt enkelt. Nu är det ganska enkel sökning, det skriver bara sjukdomar, men då vill jag så veta vilka svar jag får, och då får jag 3 svar. Jag har faktiskt valt något som inte ger allt för många svar, för då skulle det bli många overhead. Men jag får så 3 svar, och väljer jag att titta på det som finns då under punkten 2, levnadsvanor och hälsa, då ser posten ut på det sättet. Det är då hela den informationen som man får. Man får alltså inget mer, men där finns då så en titel, och det finns en liten abstrakt som i det här fallet är ovanligt kortfattad, men den är också vald med hänsyn till att den ska inte ta många sidor. Men det finns alltså även sökord, och det som är då fiffigt, vill man göra en avancerad sökning så kan man söka alltså på sökorden, och då får man bara det som man vill ha och inte allt annat skräp som man inte är intresserad av. Så står det vem som är projektledare och på vilken institution den personen befinner sig. Om vi nu lämnar den här biten och går då tillbaka till Waze-databaserna och tittar på det som fanns under diverse baser. Då är det detta som vi får. Där finns det en sak som vi, ett projekt som vi håller på med under punkten 2, Journal Content Pages. Och det är ett projekt som heter ScanLink. Det innebär att vi skannar in innehållsförteckningar. Och det gäller ett stort antal tidskrifter som kommer till UB2. Vi har då så ett program så att vi lätt kan skanna in, och det klarar även av alltså spalter, så att det är väldigt lite fel som blir, så att det är lite så korrekturläsning som vi behöver ägna oss åt. Så fort som någon tidskrift kommer till biblioteket så skannas den in, så att en forskare som har nätanknytning kan koppla upp sig och titta, se om tidskriften har kommit och även se vad den innehåller. Och det är då som en Waze-databas, så att man kan som Waze-klient gå direkt in och söka på ett visst ämne, eller man kan gå via Gopher och söka på enstaka ord som råkar finnas i titeln. Och så att vi behöver faktiskt inte använda det som Göran nämnde precis om att Mick har så den här databasen som heter Current Contents, att vi håller på med vår egen där, och då är det bara det som vi har i huset, så att när man får träffa så vet man att den tidskriften finns där. Men det finns flera projekt som är på gång, och den som ligger under punkten 1, All Medical Books from Lund University Library published before 1800. Vi så ägnar oss också åt det gamla. Det finns, tror vi, cirka 50 000 böcker i biblioteket som är tryckta före 1800. Och vi håller på att gå igenom en gammal handskriven kortkatalog och lägga så manuellt in i en databas. Vi har hunnit med så hela den medicinska biten, allt som är klassat som medicin, och det är drygt 4300 poster. Det har vi lagt upp som Waze-databas, och det är väldigt många som har sökt i den. Det är väldigt få motsvarande baser, inte ens i USA, och så det är väldigt mycket som man söker där. Den kan sökas i fritext, så den går för klient. Jag söker här på 1497. Då får jag upp alla böcker, alla medicinska böcker vid Lunds universitet som är tryckta år 1492. Det är fem stycken. Det är vissa som tycker att det är mycket. Det är gamla böcker. Det är vissa som tycker att det är ingenting. Det finns alltså bibliotek som har 15 000 volymer böcker tryckta före 1501. Jag tycker att det är rätt mycket. Det finns ett fåtal sådana som böcker tryckta före 1501 på Island. 2-3 stycken. Så att det är mycket, och det är bara medicinen. Om vi tittar på hur så katalogposten ser ut, vi väljer den som är nummer 1, Concilia. Så är alltså den här informationen som vi har att jobba med. Det är allt information som finns på de gamla kortkatalogerna. Det är någon titel, det är någon författare, det är utgivningsort, och det är tryckare inom parentes, och sen är det året. Det är storleken som är folianten, har stort format, Och sen är den klassat som medicinsk samling. Och sen står den någonstans undangömt som paleotyp. Sen har man skrivit lite noter på kataloglapparna och de lägger vi in också. Man hänvisar till olika tryckta bibliografier. Och sen står det i slutet av bladen skadade, det sista saknas. All den här texten är sökbar i fri text. Så att vi kunde även ha fått fram den med att söka på ordet skadade. Då blev det inte lika mycket. Det blev två böcker. Det är visserligen fler som är skadade, men det är bara två som man har antecknat på kataloglapparna av så, den medicinska litteraturen. Och där ser vi, det är den som vi tittade på precis. Och sen är det då en annan. Och då står det i noterna, de sista bladen från sidan 397, skadade av råttor. Och jag kan inom parentes nämna att det var då på den tiden när man förvarade spannmål i Lundagårdshuset var universitetet och universitetsbiblioteket var. Som jag sa, så är alltså hela medicinen redan klar och vi kommer under hösten att lägga in fler ämnen både inom naturvetenskap och inom humaniora, teologi och en del samhällsvetenskap. Och så att istället för att vi har då drygt 4300 gamla böcker att söka som WAIS databas så blir de någonstans kring 20 000. Och det ska hända nu under höstterminen. Det är lite olika hur många vi är som arbetar på det. Så vi har hållit på sedan åren 91 med det här gamla bokprojektet. Och dels har vi så fått anlita så folk som vi har fått via arbetsmarknadsåtgärder, så beredskapsarbetare eller ALU folk. Så att ibland är vi väldigt få, ibland är vi alltså betydligt fler. Men vi räknar med att allt ska vara klart, allt ska vara inmatat om ungefär ett år. Och då räknar vi med att det är cirka 50 000 poster. Vi ligger nu någonstans kring 40 000. Men vi börjar misstänka att det är lite mer än 50 000. Så att jo, det är, man kan säga att det känns lite konstigt att visa upp det elektroniska biblioteket. Så när man inte kan visa online, man är helt beroende av overhead, för det är alltså det naturliga sättet att visa så online. Men här finns det inte möjligheter och det fick jag veta, så att jag har gjort ett antal overhead. Men då tänkte jag som så att när jag då inte kan visa upp det som finns på nätet, att då kan jag passa på att visa det som inte finns på nätet. Det som jag kan inte visa det som finns och då visar jag det som inte finns. Det är alltså lite av sådana framtidsprojekt, för det här är då bara en fas och där är det elektroniska biblioteket ett fantastiskt redskap för att göra mycket annat. Så det är klart att när det står så häftigt de sista bladen skadade av råttor, så vill man se så boken, man vill se hur skadorna ser ut. Och det ska vi så göra i fortsättningen, att vi ska lägga in ett antal ord som man kan så göra hyperlänkar från till bilder eller till texter, så att här, om man så att säga tänker sig att man klickar på skadade, så ska det se ungefär så här ut. Och man ser inte riktigt tydligt hur det ser ut, men då ska vi självklart också ha en funktion såna, så att man kan så ringa in lite närmare, så att man grav för att förstora upp skadorna, så att man ser hur de små djuren har gett sig på boken. Och man ska kunna ställa en lite så färg och sånt, så att det är lite mörkare, så att man ser, man ska kunna se hur det ser ut.